Hej och välkomna till avsnitt 3483 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, mammut, och med dig.
Pest. Idag ska vi tala om spanska sjukan och dess innebörd på inlandsisen.
Det är ett väldigt intressant ämne som många har diskuterat i kyrkans historia faktiskt.
Ja, precis. Och nu ska även vi ge oss på detta.
Och vi har ju en gäst också i studion. Ja. Det är ju faktiskt Anders Tegnell som är här och ska diskutera detta med oss. Hej Anders.
Och så vidare. Då kan du tycka stopp då. Ja. Hej och välkomna till avsnitt 222.
Så blev det, 222.
222 av podcasten En präst och mammut. Med mig, mammut.
Och med mig, präst. Kjell heter jag, ja. Vad märkligt är detta nu. Vi har ingen dator emellan oss.
Nej.
Utan vi sitter och ser varandra faktiskt.
Ja, och då blir jag direkt osäker på din identitet. Nej, jag skojar. Jag blir direkt osäker på om tekniken rullar. Det var rätt många veckor sedan vi använde
mikrofonen.
Som vi å andra sidan använt hur länge som helst. Så jag vet inte, jag har ingen anledning att vara orolig. Men det rullar, staplarna rör sig och det ska vara i sin ordning. Men visst känns det lite konstigt?
Det känns lite konstigt överhuvudtaget. Jag tänker så här, nu är det så självklart när man går i butiken och handlar att man ska ha 1,5 meters avstånd, åtminstone för sådana som har en liten hjärna. Men sen så är det andra som inte bryr sig om det, utan tränger sig fram när man står och tittar på brödet eller så här. Men hur blir det? Kommer man att sen liksom reagera på att nu får man gå nära varandra när allt det här är över liksom? Ja. Kommer det bli obekvämt då att man gör det? Eller kommer det bara
jag vet inte,
krama alla man träffar?
Jag slängde ett öga här på telefon för att se datumet idag. Jag tror att vi inte har setts på 6-7 veckor live. För att jag varit
du var sjuk en gång. Ja. Och sen
har vi nog inte setts, tror
nej.
Jag.
Nej, det har vi inte.
Nej, det har vi inte gjort. Så att det är början på mars sågs vi sist. Ja, ja. Och det har ju inte hänt.
Det har inte hänt.
På 10 år kanske.
Nej, det har gått så länge.
Så det är också väldigt speciellt. Det är roligt att se dig. Men du ställde en fråga där om alltså jag tror... Vi pratade lite om det förra gången också, eller några gånger innan, men jag tror faktiskt att bitar av mänskligheten är förändrad. Ja. Alltså att man kommer, nu när man ser i film och annat, när folk tar i hand och kramas, så tänker man, vad gör ni?
Ja, jag hade ju en predikan i... bara på nätet då för några veckor sedan, och det var ju på Palmsöndagen inför, och då är det ju det med Jesus som rider in i Jerusalem och det, och folkmassan står där och de hej hurrar och så, och faktiskt en av mina första tankar på riktigt var just det kan inte vara nyttigt att vara i den folkmassan.
Nej.
och så där, så man har verkligen fått det där. Sen mycket av det som vi lär oss nu kommer att försvinna, men kanske ändå inte allt. Det kan vara så att, som du säger, att
ja, och det vi var inne på sist liksom. Vi pratade då sa jag så här, tror jag, att jag tror att folks generella handhygien kommer att hålla sig bättre, men jag tror även att det här med distans, alltså att det kan jag tror att det kan vara fler, alltså det kommer ju sen komma att någon dag när det är normalt igen, och aldrig, vi är ju inte bra på att komma ihåg vår historia.
Men jag tror
att under ganska många år framåt, eller några år framåt, så tror jag att det här med folksamlingar kommer att fler kommer vara försiktiga med det. Men det får vi se. Men jag kan...
Det är absolut. Vi pratade också idag apropå det här med digitala sändningar och sådär av gudstjänster. Det kommer ju såklart inte att finnas så här mycket. Alltså alla församlingar kommer inte att sända 10 livesändningar i veckan.
Nej, framöver. Och det är ju bra.
Och det är bra. Ja. Jag hoppas att det fortsätter med livesändningar. För det är också bra. Ja. Det ska man göra, tror jag. Och där var det just det. Ja, hur är det med det? Hur länge dröjer det innan folk känner att de är trygga och går till kyrkan igen? Även om Folkhälsomyndigheten säger att nu är det grönt, nu kan ni träffas. Men nej, kan det vara säkert? Är det verkligen så? Ja. Kan jag gå till kyrkan nu? Liksom? Där är ju en osäkerhet på det.
Det är en stor osäkerhet. Och hoppas och tror att det blir faktiskt mer permanenta digitala sändningar framåt. Och det som är bra om det är färre men ändå finns är att man kan göra dem verkligen bra kvalitetsmässigt. För då behöver man inte känna att man ska bära allt den digitala vägen. Utan att, alltså, att du kan ha ordinarie mässa och du är välkommen dit eller gudstjänst. Men då är det liksom helt okej att ha de här andakterna som är helt digitalt utformade och anpassade för det.
Just det.
Här, under den här tiden, nu tror jag församlingarna börjar landa lite mer, men i början där var det ju ett mishmash av allting för att man, ja men okej, vi får flytta ut gudstjänsten på nätet och det funkar ju inte.
Du måste
göra en gudstjänst på nätet, för nätet.
Ja, just liksom. Det. Ja, precis. Det går inte. Det blir inte bra resultat om man ställer upp en mobiltelefon och filmar av en gudstjänst. Nej. Utan det man behöver göra. Man behöver tänka på ett annat sätt när man ska göra det här.
Vet du, vi var inne på, om det var förra gången eller gången innan, spelar roll. Vi pratade om mässa på nätet. Alltså just det. Mm.
Ja.
Här då i Sollentuna, en av frikyrkorna, där delade man ut engångsförpackningar.
Jaha.
Åkte hem då till sina församlingsbor som man visste ville vara med. Mm. Och då var det liksom som en... tänk dig när du är på flygplan får en sån... En liten förpackning med juice och sånt drag... lock. En sån liten, fast ännu mindre då. Mm. Som det var då... vin eller då
vad det nu var.
Mm. och blat, och då var det ändå så här, det kändes härligt på något sätt, för om det var ändå mer lik, alltså då sitter alla med samma
har inte plockat fram sin chips och läsk hemma eller något.
Precis, och jag tror att det var så att de på sin då parkering utom kyrkan, jag har inte riktigt koll, men vi säger att det var så då, om det var samma morgon eller så här, kunde få åka och hämta. Och sen, kul.
Ja, varför inte egentligen? Som sagt, det där var vi ju inne på. Hur funkar det med nattvard på nätet?
Men visst känns det så lite nu. Alltså det är så mycket känsla. Alltså, så mycket mage nu och så lite hjärna. Alltså i allt där. Och jag är likadan. Alltså jag bestämmer mig någon gång i veckan. Nu ska jag bara titta på presskonferensen som är 14.00. Ja. Alltså för där är ändå, där tänker jag, där är det bra information. Mm. Om jag tar rätt. Undvik Aftonbladet och Expressen. Ja, så jag tänker så. Och sen är jag där i alla fall. Ja. Och ser, oj, ja men nu är vi nog flockimmuna, som är det nya ordet. Och så. Och sen, det är svårt alltså. Och det är mycket man reagerar med magen så.
Och det vet ju tidningarna, så köper ju liksom, om man klickar hit och det står så här, nya symptomen som också som kan vara corona. Ja. Okay.
Pirr i kroppen.
Ja, pirr i kroppen.
Ja. Ja, låst artikel dessutom.
Ja, det är självklart. Pirr i kroppen. Ja. Det är en del kallar det kärlek.
Ja, precis. Ja.
Men här är det och corona.
Somnad tå. När
ja, det kan det också vara.
Ja, men det är så dumt. Oh, det är så dumt här. Och så faller man själv dit liksom.
Ja. Och det är svårt att undvika det. Jag försöker att undvika så mycket som möjligt. Det är dumt på ett vis också. Ja. Men just för att det är så sådana panikrubriker och krig. Alltså jag vill inte. Som du säger, om man lyssnar på presskonferensen, där är det är väl där man ska ta sina uppgifter egentligen. Inte någon annanstans. Så även i nyhetsprogrammen på tv så ska ju någon Jeppe stå och analysera efteråt, vad var det han egentligen sa. Ja. Ungefär som i början där, när statsministern sa att ni ska inte resa i påsk. Res inte i påsk. Och så över till studioreporten och en person så här. Ja, statsministern säger här, res inte i påsk. Vad menar han med det?
Ja.
Alltså, vad tusan tror att han menar? Res inte i påsk.
Punkt.
Det är
märkligt. Men man är själv en del av problemet. Alltså, för jag sitter ju själv och tittar och tänker...
Jag brukar tänka att jag är alltid en del av problemet. Alla problem.
Det är bra, Kjell. Men det är rätt. För det är man ofta en liten del av det här fallet. Nej, men idag läste jag också så här... Och det är så spännande i de här avsnitten vi har släppt nu. Det vi säger idag, vi spelar in idag är det tisdag, men annars har jag ofta måndagar. Ja. Och så kommer det ut på torsdag, lyssnar de flesta.
Mm.
Då har det ju hunnit hända så mycket. Som den här veckan när vi sa, men gudstjänsten kommer inte ställa sin klipp till den torsdagen, så hade vi fått brev biskopen. Så det vi säger nu kan ju vara
inaktigt. Och jag brukar tänka på med jämna mellanrum där när vi satt med Petra från begravningsbyrån.
Ja.
Och så, är du rädd för corona? Nej, jag är inte rädd för corona. Nej, det finns andra saker som är värre här i världen. Ja. Jag vet att vi har sagt det här också.
Ja, ja.
Den här spaningen har vi också haft en gång. Men bara tänka det att... Och nu är det så väldigt fjärr... Oj, vad sa jag? Liksom, ja.
Och idag då? När jag, den här dagen när vi spelade in, såg jag så här... Ja, men 600 000 stockholmare kan redan varit smittade. Och nu är folk... Vad heter det där?
Flockimmuniteten
nära. Och sen är det ändå bara de här... X antal tusen som har blivit smittade bekräftade. Det är så stökigt alltså.
Ja,
och där går magen igång.
Ja,
hjärnan läggs bort och så bara, det här smakar ju goda vindar liksom. Ja. Det här är snart klart.
Men det är det här som tydligen är det farliga just nu. Att folk har börjat tro att nu är det över.
Absolut.
Så att nu måste de gå ut och säga, det är inte över.
Ja.
Håll fast, håll i och vad det nu
är. I New York har de tagit fram en app där man kan fotas för stora samlingar och skicka in till myndigheten.
Aha.
Alltså om det är typ en restaurang då, eller om det är en folksamling där det är otillåtligt många. Och så. Och då kände jag så här, det är inte så dumt. Sen skulle jag inte vilja ha det så. Men
det är lite för mycket övervakning.
Ja, det blir lite för mycket.
Vi anger varandra och sådär. Ja. Men visst, absolut.
Men man är så dum. Man är lika dum som alla andra. Vi var ute här i...
Inte riktigt lika dum som alla andra är man ju.
I helgen och så tog vi en lång promenad i Stockholm.
Mm-hmm.
Runt vatten. Och så tänkte jag så här, vad mycket folk är ute. Men jag går ju själv här.
Ja,
precis. Nej, men det var inte det främst, utan vi gick förbi en del såna här soliga, härliga uteserveringar.
Mm.
Tänkte så här, varför sitter ni så många här? Och sen är andra delar som är spökstorm och tänker, här funkar det. Ja, det är oerhört krångligt.
Visst är det så. Absolut. För man får ju dubbla budskapen. Alltså antingen, ibland så hör vi att Sverige sköter inte det här. Folk träffas och umgås. Sen på andra så skickar de upp bilder på tomma gator och tomma butiker och så. Och uppenbarligen så att små butiker och restauranger lider ju. Det är ju uppenbart.
Självklart.
De får stänga och de får permittera folk och sådär. Så det är mycket som man aldrig kunde ha anat när det här kom första gången. Man hörde det ordet första gången liksom. Nej.
Att hela världen skulle bli
lamslagen. Hela världen blir lamslagen. Ja, ja. Och vi, som bara vårt exempel i kyrkan, måste tänka om helt och hållet.
Ja.
Allt som vi har gjort, allt som vi brukar göra, inget av det kan vi göra. Nej. I princip är det ju så. Inget av det vi brukar göra kan vi göra som vanligt.
Men när det kommer till typ nöjesvärlden, så jag tycker inte, alltså jag kan ha sagt det här förut, annars har jag sagt det många gånger privat senaste veckan, att jag har svårt att lägga någon skuld på respektive restauranginnehavare. För alltså, det är ju livsverket och du riskerar personlig konkurs. Jag förstår att man gör det man kan för att få det att gå runt. Sen ska du ska inte vara dum liksom. Men att man försöker verkligen ta det så långt man kan inom ramarna. Som vi kan då lätt säga, men varför stänger ni inte bara? Ja, men ingen vill gå i personlig konkurs. Liksom.
Nej,
så
precis.
Det är väldigt svårt alltså, att alla håller kanter. Men du, hur har du haft det?
Jag har haft det ganska bra. Jag har peppar än så länge hållit mig frisk. Så jag har kunnat leva ganska mycket som vanligt, fast ändå inte såklart. Det som är verkligen påtagligt, nu blir det tillbaka till corona igen, det är ju det här med att man inte det är ju att man träffar inga arbetskamrater. Det är ju så fruktansvärt ovanligt efter alla dessa år. Det har aldrig hänt. Jag har inte, alltså man kan ju som präst välja att jobba en stor del hemma om man vill. Jag vet inte, jag har inte träffat på så många som gör det, men det går ju. Men jag har ju aldrig gjort det. Jag väljer ju att jobba när jag är på jobbet så. Och nu är man ju aldrig, alltså jag var där. Ja, det är en vecka sedan ungefär som jag var på jobbet ens. Ja. Så här. Och nu dröjer det ytterligare. Ja, jag ska dit på söndag, så att det har varit ja, en och en halv vecka mellan gångerna. Så. Det blir så väldigt, det blir väldigt ovanligt. Jag ska inte säga att än så länge så mår jag inte dåligt av det. Jag har nära anhöriga och så som mår väldigt dåligt av den här isoleringen. Ja. Och så här. Det gör jag inte, men det känns konstigt. Och man, det blir, vi brukar ju prata om torrtro. Det här är också lite grann, jag vet inte, torrjobba på något vis. Liksom. Ja. Man sitter där i sin egen lilla fåtölj hemma och försöker. Men om man hade varit på plats så hade man kanske gått in och frågat någon. Vad tror du om det här? Eller så här, vad tänker du och hur tycker du? Hur ska vi göra det här egentligen? Nu sitter man där själv och försöker fundera och tänka. Ja. Liksom. Det blir lite fattigt. Ja. Så ungefär som vi sa, ett av skälen till att vi ville göra podden på riktigt idag, så att säga, är ju att det blir fattigt när vi bara sitter på varsitt håll och man ser inte ens varandra.
Nej, liksom. Nej. Jag är helt med dig. Jag tycker att det börjar bli jobbigt, de där bitarna. Och då känner jag så att det var lätt det där, återigen reagera med magen som folk gör nu. Att, ja, men är det inte bra nu då? Att kan vi inte liksom börja tumma lite på våra grejer och som de går ut med? Absolut inte.
Ja, nej, just det.
Den här veckan, i första veckan, ja, som jag har några stycken fysiskt planerade möten.
Jaha.
Och rätt eller fel, men så, alltså i väldigt liten skara och sådär såklart, men ändå träffa några fysiskt. Idag är vi på min arbetsplats och spelar in. Och när jag kom idag så var det en fem stycken, och det var väldigt roligt för vi har en ganska stor sån kafédel och sitter med väldigt många meters mellanrum. Ja, liksom. Och då när jag kom in där kände jag så här, ja men vad bra. Här sitter inte alla i samma soffa, utan det är faktiskt, och när vi skulle käka lunch tillsammans några stycken så flyttade vi så här och sådär.
Ja.
Det känns ju väldigt naturligt nu och så. Men jag saknar också oerhört mycket och det är väldigt svårt att bedriva jobbet. Alltså jag sa till någon dag, jag gör mig bäst live.
Ja.
Men det är olika. Jag har en kollega som är väldigt duktig att kunna leda arbetet, tror jag, skriftligt. Men jag har jättesvårt för det. Jag känner bara att jag får en hård ton och så här, vill hålla mig kort och sådär och kan inte lägga ut korten. Jag gillar ju att vara live i möten. Liksom. Ja, det gör väl de flesta, men jag tror att jag är sämre än de andra på just. Så att, det där stör mig otroligt mycket. Att inte kunna, och de här, ja, som jag varit inne på nu varenda vecka, med videomötena, så det går ju inte att få diskussion.
Nej, det är nästan
information
liksom. Ja, just det, ja. Precis.
Så. Men annars är man ju glad. Man är ju glad också. Alltså, det är ju supervarmt och härligt ute.
Ja.
Och vi har jobbet kvar.
Ja, alltså, det får man ju verkligen vara glad för i dessa tider.
Så, ja. Men det är också svårt att vara glad för det. Alltså, man lever ju sig själv närmast. Man kan titta på sig, men var glad att vi inte har varit i Italien under den här tiden. Rätt eller fel sen, det får vi se. Men att sluppa suttit, alltså verkligen inspärrad hemma.
Ja, visst.
Gå och handla en gång. Och var glad att man har jobbet. Men man lever ändå i sin egen verklighet. Och då blir det så här, ja men vad tråkigt de här delarna, att vi inte kan träffa varandra och sånt.
Ja, just det.
Som är väldigt små jämfört med hur.
Oh ja, absolut. Det är, man är medveten om att det på ett sätt är lyxproblem. Ja. Liksom, men för oss.
Ja.
Men man behöver bara säga det, så kommer det någon och säga att ja, men så här har jag det alltid. Och så kan det ju vara.
Absolut.
Men det kan ju vi få tycka att det är jobbigt i alla fall. Ja. Så att säga. Ja. Så så är det ju. Det är en väldigt ovanlig situation verkligen.
Ja. Det är väldigt svårt.
Det är det.
Men du, ska vi försöka lämna det här då? Och se om vi kan hitta någonting annat och prata om.
Yes. Jag har tittat på några artiklar ur kyrkans tidning. Och då ska vi väl ta någon som de två första jag hittade här, de är coronarelaterade.
Såklart.
Bland annat att biskop Andreas i Stockholms stift, han har ju stannat hemma på grund av coronasymptom.
Ja.
Jag vet inte hur det har utvecklat sig, om han fortfarande är isolerad eller hur det är, men han har tagit sitt ansvar, så kan man säga, verkligen. Men här är i alla fall en som inte är coronarelaterad. Och det är att man ska ändra antagningen eller möjligheten att bli församlingspedagog.
Ja.
Det här har vi varit inne på några gånger tidigare, inte minst när vi hade våra församlingspedagogsgäster som vi hade, Maria och Linnea som var med och pratade om just det här med förändring. Men här nu är det nytt, för att det är ju ganska svårt att bli församlingspedagog.
Ska vi bara ta vad församlingspedagog är? Vi har ju faktiskt en del lyssnare utanför kyrkans liksom, som inte hänger i kyrkan jämt. Ja. Och då har vi, vi har ju profiltjänster där präst är det absolut kanske tydligast om man frågar.
Ja, alla vet typ vad en präst gör. Ja, nästan.
Ja, ja. Ja. Och att kyrkan har präster.
Ja, just det. Det tror jag de flesta.
Och sen har vi diakon som är också liksom vigd tjänst.
Ja,
präst och diakon är vigda tjänster.
Mm.
Och sen har vi organist som är musiken.
Eller precis, eller kyrkomusiker.
Eller kyrkomusiker, precis. Mm. Lite,
det beror på vad de vill kallas om det, för det jag tror, nu är jag ute på djupt vatten här, men att de rätt korrekta titlarna är kantor och organist.
Ja.
Men det är aldrig fel att säga kyrkomusiker. Det handlar om olika utbildningar. Men säger man kyrkomusiker, då är det rätt oavsett.
Ja, precis. Då har man ju bra. Sen är det sista då. Då finns det en pedagogisk utbildning som är för Svenska kyrkan som heter församlingspedagog.
Ja. Och vad gör en församlingspedagog?
Vad sa du?
Vad gör en församlingspedagog?
En församlingspedagog jobbar med, kan vara vuxna också, men oftast är det barn- och ungdomsverksamheten.
Mm.
Konfirmandverksamhet, junior, barn, så. Men och skiljer mot en annan pedagogisk, att man också har då delar av just kyrkan, så tydligt för samlingspedagog. Och där har det ju varit en problematik. Det har varit vissa problematiker med den här utbildningen, för att ett tag så tyckte man att den var, för att komma in på det här församlingspedagogsåret så kunde man ha lite olika bakgrund och sådär. Då en tid så tyckte man att vi måste kvalitetssäkra det här mera. Och då gjorde man om det för x antal år sedan, att man är tvungen att ha en lärarexamen innan
just
man får
det.
Läsa det här pedagogåret. Och så var det x antal olika lärarexamen som var godkända. Sen behöver vi inte räkna upp här, men så var det. Men nu har man tänkt ett varv till, eller hur?
Ja, för att man tänker att det är svårt att få församlingspedagoger som har den här bakgrunden. Och det är ju så att man kan ju jobba i kyrkan med barn och ungdomar utan att vara församlingspedagog också. Det har vi ju flera exempel på, att man har den tjänsten, men man kanske inte har exakt den gällande församlingspedagogutbildning. Man kan ha en annan pedagogisk utbildning, eller man kanske inte har någon utbildning alls som också förekommer. Men det här är liksom en av kyrkan godkänd utbildning.
Och problemet har ju varit nu att det är väldigt få som är församlingspedagoger utbildade.
Precis.
Och nu drar jag hatten, är vi 10 pedagoger i den här församlingen? Vi säger att det är det. En har den officiella församlingspedagogsutbildningen. Övriga har inte det. Och kanske inte heller haft någon större intresse att skaffa det, för att det är en lång väg. Och man tycker kanske inte att det har varit så givande för en själv att ta så många års studier för att fortsätta med mycket av det man redan gör. Så i våran församling för några år sedan så döpte vi om alla till pedagoger.
Mm.
Oavsett vad man hade för om man var förskollärare eller församlingspedagog. Men nu vill man göra det lite, inte enklare, men lite bredare. Lite
det mer står så här i texten här. Enligt de tidigare reglerna krävdes lärarexamen, som du sa, som omfattar minst 180 högskolepoäng. Den 26 mars tog kyrkostyrelsen beslut om kompletterande behörighetsregler. Syftet med de nya reglerna är att bredda möjligheterna till antagning genom flera meriteringsvägar. Det har varit en för smal ingång tidigare med för få sökande, inte för små sökande, utan för få sökande, säger Kenneth Nordgren, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Med de nya kompletteringarna ska man kunna söka utbildningen till församlingspedagog utan lärarexamen. Istället kan man till exempel ha en fritidsledarutbildning på folkhögskola, kompletterat med minst 60 högskolepoäng i pedagogik, didaktik eller utbildningsvetenskap. Och flera års anställning i en församling inom Svenska kyrkan med pedagogisk arbetsinriktning kombinerat med högskolepoäng i pedagogik, didaktik eller utbildningsvetenskap är också en av de nya
vägarna att gå.
Ja.
Och jag var inne och lusläste på Svenska kyrkans sida om församlingspedagog kommer inte dra alla siffror här, för det är ju alldeles för tråkigt och ointressant för gemene lyssnare. Men jag har varit väldigt glad. Alltså, för det var skillnad om du hade jobbat 5, 10, 15 år. Alltså hur mycket du började komplettera. Mm. Alltså du kunde ju då bara ha arbetslivserfarenhet. Då fick du läsa in x antal poäng beroende på hur lång arbetslivserfarenhet. Sen kunde du ha, som du nämner, en folkhögskoleutbildning och just komplettera. Det. Och där handlade det också om att du har den utbildningen, jobbat x antal år och sådär. Det gav en bredd. Och om man bara tar vår församling så har vi en del som har jobbat väldigt länge.
Mm.
Och ja, men det skulle kunna vara 1,5 till 2 år så är man färdig. Istället för kanske 5 år. För att man då har räknat med de här, dels någons tidigare utbildning och att någon har jobbat kanske 15 år i församling. Och jag tycker att det är ju bara helt rätt.
Absolut.
Och jag tror att du kommer fortfarande, för du har fortfarande ska till det, du ska ha en viss högskolepoäng och sådär. Och du kommer att ha en god och hög kvalitet. Men att du ger den en bredd. För någon som är 47.
Ja,
då kanske det inte är så himla kul att sätta sig i 5 år.
Nej,
kommer kanske ge dig speciellt mycket. Varken lönemässigt eller status som det är nu. Och heller kanske inte jättemycket kunskapsmässigt.
Nej.
För att om du då tänkt att vara kvar i samma. Det är klart du höjer alltid din kunskapsnivå. Inte så jag menar.
Nej, det är klart.
Men du kanske inte kommer få chans att kunna praktisera dina nya kunskaper speciellt i stor utsträckning.
Nej,
men handlar det däremot om 1,5-2 år för att säkra upp sin framtid. Få behörighet. Ja, och lite andra grejer. Ja, men det, jag tycker det är toppen.
Det här är lite grann tycker jag som när det gäller Svenska kyrkans grundkurs. Nu vet inte jag, jag är inte insatt.
Inte jag heller, vågar inte uttala.
Men tidigare så var det ju så att alla som skulle då ha tjänst i kyrkan, den här typen av tjänster, måste ha gått Svenska kyrkans grundkurs. Och där slog det också ganska fel, för att om du hade jobbat 10 år som kyrkvaktmästare och sen ville bli präst eller diakon eller någonting, då måste man ändå gå Svenska kyrkans grundkurs. Så var det då. Jag vet inte hur det är nu, som sagt. Jag kan säga för min del så var det så att jag formellt så behövde jag den här. Alltså jag hade inte någon sån kyrklig bakgrund. Så att då ska man säga att det hade varit bra. Nu tyckte jag den var ganska värdelös. Så att jag fick inget ut av den i alla fall. Men det där kan jag ändå fatta. Men den här mannen, han har inte gjort någonting i kyrkan. Han behöver det. Men samtidigt så gick jag med en annan som hade varit just kyrkvaktmästare i många år. Och han var också tvungen att gå den här. Och han hade ju alla de kunskaper han behövde på den grundnivån, så att säga, som man får på Svenska kyrkans grundkurs. Och det är också något där, då är det nästan så att man hindrar folk genom att man ska göra det här, trots att man faktiskt kan allting redan av det som man får lära sig där.
Liksom. Ja, exakt, och jag vill bara förtydliga så att jag inte tror att jag dissar församlingspedagog på något sätt, för jag är inte, för den som nu fortfarande är då kanske är yngre eller inte har någon kyrklig erfarenhet eller arbetskyrkan, då blir det ju ändå en lång och innehållsrik väg att gå.
Alltså
du skaffar då en lärarexamen eller en folkhögskoleutbildning med kompletterande. Det blir ganska många år, men det jag ser i det goda är ju det jag vill få fram, att den som har många år i tjänst, att det räknas.
Precis,
det är där jag vill landa.
Så det är det som är så
jag märkte, jag kanske lade det på ett fel sätt, men det är så jag menar i alla fall. Att då kan man tillgodose sina många och långa år. Och det här jag tycker också var problematiken som jag såg, nu är det 12 år sedan som jag följde den sista kyrkans grundkurs nära. Jag bodde ju på folkhögskola och såg några såna här etapper. Mötte också några så här, någon som hade varit kyrkomusiker i 10 år, och så tror jag att det var, fick en ny, jag minns inte riktigt, men jag tror att det var så att den fick en ny kyrkoherde som då tyckte att den skulle gå det här efter 10 år som kyrkomusiker. Eller hur nu hade jag. Jag minns inte. Och flera sådana där exempel. Och det blir en osalig blandning.
Verkligen.
För att man har så himla olika förkunskap. Men det är länge sedan. Det kan se annorlunda ut nu. Men
precis.
Det var min upplevelse.
Nej, men, och det var ju så var det i och med att jag gick den här Svenska kyrkans grundkurs. Som sagt, det lönar sig kanske inte att jag älta den. För det kanske inte är aktuellt längre. Nej. Jag vet ju inte riktigt det. För det var så pass länge sedan ändå jag var inblandad i just den delen. Så att,
Men roligt. Jag gillar det där. Att när man provar en grej, man skruvar det till det. Och sen känner man, vi skruvar på lite i alla fall, lite till. Det kan jag uppskatta.
Precis, och absolut. Jag tycker att det låter bra, ja, tycker jag. Ja. Så att jag hoppas att det är så. Att det här blir någonting som blir en förbättring. Liksom,
yes.
Det här är i och för sig lite, det är lite coronarelaterat, men jag tyckte att det var en rolig sak. I Kalmar under skärtorsdagen. Kalmar. Under skärtorsdagen så delade medarbetare i Sankta Birgitta församling ut handgjorda tvålar i centrum. Skärtorsdagen har ju att göra med att Jesus tvättar lärjungarnas fötter, och skära, det betyder tvätta och så. Och då, men det här är då som en fin gåva inför påsken då. Tvålarna var inslagna i silkespapper och infästa i ett kort med en hälsning från församlingen. Hälsningen innehöll också psalmförfattaren Per Halings nyskrivna handtvättarsalm, som är tydligt inspirerad av Lina Sandells psalm Blott en dag. Kyrkomusikern var en av dem som delade ut tvålarna och berättade att detta var ett sätt att berätta vad församlingen gör i dessa coronatider när alla verksamheter inomhus är inställda på obestämd tid och gudstjänsterna firas utan församling. Samtidigt kunde medarbetarna önska församlingsborna glad påsk. Nu var ju inte jag där, jag har inte varit i Kalmar på många år, så jag vet inte exakt hur det här gick till. Jag kan känna att om man vill visa vad kyrkan gör i coronatider så kanske just tvåltillverkning inte är det självklara valet. Men jag tycker att det är en jättekul grej. Ja, det här var trivsamt och liksom kärleksfullt på något sätt. Ja. Så. Trevligt och annorlunda. Det är ju verkligen, är det någonting som den här tiden har gjort med kyrkan, så är det att kreativiteten har ökat så in i bomben. Ja. Och hitta på nya saker som man kan göra utan att umgås.
Ja, men det är ju för att det sitter så många kreativa själar.
Ja, alltså det är ja just det.
Det är kreativa människor som hittar sätt att få utlopp för sin kreativitet, som är bra.
Som alltså är bra, absolut. Och som man kanske inte får annars.
Nej, så måste man ju tänka till hela tiden. Är det rätt? Eller är det inte rätt?
Alltså ja,
så
ja,
i liksom smittspridningssammanhang. Det är väl helt rätt.
Nu är det väl, som sagt, nu kommer det väl mycket idéer. Och det kanske inte är... Jag vet inte, men generellt kanske de flesta idéer får jag nu. Ja. Jag vet inte om det är så, men jag kan tänka mig att det är så bara för att vi behöver komma ut och behöver göra saker.
Ja. Jag såg att en innerstadsförsamling här i Stockholm, var under påskhelgen eller var det helgen efter, spelar ingen roll, delade ut flera hundra matkassar till hemlösa.
Just det.
Och då såg man bilder från att hela kyrkan var full av liksom stationer där de packade dessa kassar med mat och lite godis och lite lite bra hygienartiklar och så. Det minns jag inte. Men det är ju också härligt. Och det hade man kanske aldrig tagit sig tid för att göra annars.
Nej,
för att
just
nu
det.
Fanns tiden och då ja.
Det var ju det sådana initiativ finns ju på flera håll också. Bland annat en av våra grannförsamlingar som hade matlådeutdelning.
Just det.
Man hade, men man kunde få komma dit och hämta en matlåda liksom. På hygieniskt sätt distribuera dessa matlådor.
Och det blir en väldigt kreativitet och god anda även liksom i den även. Ja, men också i den profana världen.
Ja,
alltså jag ska inte ta på kyrkan för stora skor. Men, som att, ja. Men till exempel var det en restaurang som ligger nära ett av våra stora sjukhus här i Stockholm, bredvid Danderyds sjukhus. Så kunde man swisha för en matlåda till dem i sjukvården. Så de delade ut matlådor till... Men de måste ju också gå runt såklart. Så fick man swisha hur mycket nu var. Det var ganska bra pris. Och så bjöd man någon i vården då på en matlåda.
Det är
kreativt,
jättefint.
Jättebra.
Ja, absolut. Jättebra.
Och då känner folk att de får också är med och bidrar.
Ja,
inte bara känner utan är med och bidrar.
Utan är med och bidrar.
Och gör något gott liksom.
Det är bra.
Det finns ju goda saker. Jag tror att några av de här sakerna kan också bli... få vara kvar.
Precis.
Efteråt. Det tycker jag, det är ju det härliga liksom. Om vi också nu som kyrka och andra samhällsaktörer, men om vi nu, vi är ju i kyrkan och jobbar för kyrkan, kan bevara några av de här sakerna efteråt och göra det till en ny rutin liksom. För att de här matkassarna, nu vet inte jag hur den här församlingen, därför vill jag inte nämna vilken det var, de kanske jämt jobbar med det här. Här var det extra mycket, det förstår man ju. Så jag ska inte säga, men tänk om det inte är så, och att här så skapas någonting nytt, fantastiskt. För det behovet kommer ju kvarstå.
Ja, det kommer det ju göra.
Corona
absolut.
Eller inte.
Mm.
Och Ja, men man ser mycket såna här härliga initiativ.
Ja.
Så någon bagare som hade bakat 600 bullar och delat ut i några olika sammanhang. Och de här psalmsångs eller olika kör tjohejsan utanför äldreboenden. Och
just det, de får fint, komma ut på sina balkonger och folk står och sjunger för dem utanför. Det är absolut jättebra.
Så att man kan hoppas och tänka att några av de här grejerna kanske får vara kvar. Det gör gott.
Verkligen, det är fint. Det finns hopp, kan man säga. Verkligen.
Ska vi ta andakt? Det ser ut så.
Ja, jag tänkte att vi ska gå in på andakten nu. Och kommande söndag är tredje söndagen i påsktiden. Och då är rubriken Den gode herden.
Ja.
Jag läser ur Johannes evangelium. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet. Jesus svarade, jag har sagt er det men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett.
Mm.
Där har vi Jesus som herde.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle läste en av mina predikningar om en dagmamma, säger man ju inte, förskolelärare eller så, som passade barn, och att det kunde vara en nutida bild av en herde.
Just det.
Och det är väl så vi får se, för det är ingen av oss, eller väldigt få av oss nu, som träffar på herdar dagligen. Nej, sådär. Nej. Och vad kan man se där istället då? Men det fina här är ju liksom att mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem, de följer mig, jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Det är ju ett väldigt, man känner väldigt trygghet där.
Och jag och fadern är ett.
Ja.
Så, fint, man tänker ju också, man kan ju inte låta bli. Hur hade han haft det Jesus nu när han liksom gått runt och så är det social distansering.
Alltså, det är 1,5 meter.
Ja, folksamlingar och skulle evangeliet skrivas idag hade då, och Jesus stod på berget med folket långt borta och
och Jesus lyfte munskyddet och sa sannoliken
tag och ät. Nej, men ja, det man
delade
kan
ut engångsförpackningar av det var ju sista måltiden så satt han där och så delade han ut plastinpackade
brödbitar. Ja, sprita händerna. Absolut. Nej då, men det är en vacker och hoppfull.
Om man hade haft det, då skulle vi ha haft det i vår nattvardsritual. Då skulle det liksom ha varit så i att först så Jesus spritade händerna och så gör prästen det liksom. Så. Och nu, det skulle kunna sätta annorlunda ut om
absolut.
Det hade funnits då.
Absolut, så är det ju.
Ja, nej men det är fint som sagt. Jag tycker att jag får en trygghet. Sen kan man ju diskutera det här med just mina får.
Ja.
Ni hör inte till mina får. Så här, vem som hör till Jesus får och vilka som inte gör det. Och det där har vi varit inne på många gånger. Och det kan man ju tänka olika om. Jag tror ju att Jesus vill ta emot oss alla.
Ja.
Att Gud vill, att vi kan alla komma till Jesus. Jag har svårt att se en Jesus som kastar oss i helvetet och i elden. Så där. Jag har svårt att se det. Men där kan man ju tänka olika beroende på att vi har vår möjlighet att tacka ja. Men tackar vi nej så får vi också ta konsekvenserna.
Jag såg ett klipp från, det var ju inte nu då förstår man ju. Men påven sitter och på torget och pratar med folket. Så är det en liten pojke som kommer fram. Mm. Vet du om du har sett det här klippet också?
Jo, jag känner igen det.
Och så pratar de väldigt nära varandra och pojken blir väldigt ledsen. Så går han och sätter sig och återger påven vad de har pratat om och att pojken var ledsen för att hans pappa har dött för ett tag sedan och han var ju ateist. Och kommer han då till himlen och påven sen lägger ut om att han var en god far, han tog hand om sina barn, han lät döpa sina barn och att det är klart att Gud tar hand om en sån vänlig själ också. Och det gjorde någon såklart extra när det kommer från påven. Alltså det var väldigt, det kände, nu var det inte det, det var en liten pojke, men det var en sån, kändes som en sån farisefråga till Jesus.
Ja,
alltså
ja, sån här det.
Riktigt klurig liksom, hur ska du lösa det ut det här? Men, men likt Jesus då, så när han sitter och ritar i sanden, tittar upp och svarar liksom. Ja,
så dömer han inte.
Nej, så nej, utan att jag tänker så här. Och det var klokt
fint
och starkt.
Ja.
Vill du sjunga något för oss?
Ja, idag vill jag sjunga, och då vill jag inte sjunga en psalm idag, utan jag ska sjunga en sång som vi har hört ett par gånger tidigare i den här podden,
ja,
som både du och jag är väldigt förtjusta i, som passar väldigt bra i det här sammanhanget.
Jag ser hur du ensam och modlös satt dig ner i en kamp du inte orkar kämpa med. Om du inte får falla i Jesu armar, vems armar ska du då falla i? Din väg har känts lång, och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hand. Om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du då finna ro? Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Som bränner sönder din kropp, i din svaghet ser du inget hopp. Om du inte blir hel i Jesu armar, i vems armar ska du då bli hel? Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Han vill för evigt vara din.
Ja, stort tack för det där, Kjell. Den här låten, Han går aldrig förbi dig, har ju följt oss många år.
Mm.
Och för mig ligger det jättevarmt i hjärtat när jag pratar om mitt liv, och så kommer den här med mitt idé. Men jag minns en gång, en gemensam vän till dig och mig, han och jag och någon till, ett par till var på södra Sverige, så var även du du var på Ullared.
Ja, just det.
Och då bestämde vi, ja men nu åker vi och hälsa på,
ja,
så gick vi en dag på Ullared eller en stund. Och sen åkte vi och fikade där ni bodde. Och då sjöng han den här för dig speciellt.
Mm.
Det, ja, den har betytt mer, bara nu kom det till mig, att det varit väldigt starkt och speciellt.
Ja, det var det verkligen. Det var väldigt fint och gripande den gången.
Ja, den är oerhört fin. Ja, då har vi sett sig igen då.
Ja, vi får se när det blir nästa gång. Om det blir om
nästa
vecka.
Jag hoppas det. Det här är så mycket roligare för oss.
Det blir en annan energi.
Ja, jag tror att lyssnarna också tycker det är roligare när vi faktiskt ses. Men då får vi väl tacka Svenska kyrkans Sollentunas kommunikationsenhet.
Det får vi inte glömma.
Och hjälpa oss med detta. Kära lyssnare, ha det så bra. Så hörs vi här, och en dag så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!